Jag läser ifrån Andra Mosebokens fjärde kapitel, verserna 18-31. Mose gick hem till sin svärfar Jetro och sa: "Jag vill fara tillbaka till mina släktingar i Egypten. Jag vill se om de ännu lever." Jetro önskade honom lycka till. När Mose var i Midjan sa Herren till honom: "Vänd tillbaka till Egypten, ty alla de som ville röja dig ur vägen är nu döda." Då tog Mose sin hustru och sina söner och lät dem sitta upp på en åsna och återvände till Egypten. Han hade Guds stav i handen. Herren sa till Mose: "När du kommer tillbaka till Egypten ska du inför farao utföra alla de under som jag har gett dig makt att göra. Men jag ska göra honom hård och obeveklig så att han inte släpper folket. Då ska du säga till farao: så säger Herren: Israel är min förstfödde son. Jag har sagt till dig att släppa min son så att han kan frambära offer åt mig. Men du har vägrat, och därför ska jag döda din förstfödde son." Vid ett nattläger under vägen kom Herren emot Mose och ville döda honom. Då tog Zippora en vass flintbit och skar bort förhuden på sin son och vidrörde honom ner till med den och sa: "Du är min blodsbrudgum." Och han lät honom vara. Det var då hon sa blodsbrudgum och syftade på omskärelsen. Herren befallde Aaron att gå och möta Mose i öknen. Han gick, och vid Guds berg träffade han honom och kysste honom. Mose berättade för Aaron allt som Herren hade gett honom i uppdrag att säga och alla tecken han hade fått befallning att utföra. Sen gick Mose och Aaron därifrån och kallade samman israeliternas äldste. Aaron upprepade allt vad Herren hade sagt till Mose och han gjorde tecknen inför folket. De blev övertygade. Och när de hörde att Herren hade tagit sig an israeliterna och att han hade sett hur de led, föll de ner och tillbad. Det är nog lätt att vi ser Andra Mosebok som en historia om good guys mot bad guys. Befrielsekämpen Mose står ju upp mot orättvisorna, mot de onda egyptierna. Men vad jag tror att vi glömmer bort då är att Mose själv faktiskt har gjort sig skyldig till mord. Andra Mosebok beskriver nog snarare en värld där ondskan är på riktigt, där ondska och otrohet finns även i våra egna hjärtan. Men Gud då? Om det är någonting vi har fått lära oss att liksom hålla fast vid, så är det väl ändå att Gud är god. Eller hur? Att Gud vill oss väl. Och så stöter vi på en historia som den här, där det står att Herren vid ett nattläger kommer mot Mose och ville döda honom. Jaha, ja. Och så avslutas kapitlet med att israeliterna faller ner och tillber Herren. Är det av rädsla de faller ner? Nej, det är det antagligen inte. Men vad är det egentligen för slags Gud de tillber? Vem är Gud? Jag har kanske hört folk peka på såna här bibeltexter och säga: "Titta vilken hemsk gud de kristna tror på." Andra, särskilt inom kyrkan, frestas kanske att försöka bortförklara vad som faktiskt står i texten. Själv tror jag att det är viktigt att vi ser den här händelsen som en del av en större berättelse. I versen precis innan där får vi en slags sammanfattning av storyn. När Herren säger att Israel är hans förstfödde son, som han nu kräver tillbaka från den här världens härskare som är personifierad av farao. Det är det berättelsen handlar om. Guds räddningsaktion. Andra Mosebok ställer alltså en fråga om barnaskap. Vems barn är Israel? Herrens eller faraos? Tillhör folket Gud eller den här världens makter? Genom konfrontationen med Mose tror jag att Gud visar oss vad barnaskapet under farao leder till. Det leder till döden. Men vi ska få se att barnaskapet under Herren leder till livet. Liv tillsammans med en Gud som är oss nära. Fast ibland otäckt nära verkar det som. Åtminstone för Mose. Eller hur? Guds närvaro kan vara skrämmande ibland. Kanske har någon av er upplevt det någon gång. I stunder när vi plötsligt inser allvaret i eller konsekvenserna av någonting vi har gjort. Kanske ett svek eller en hemlighet som endast vårt samvete känner till. Ni vet den där inre rösten som tycks vittna emot oss. Föreställ dig att du trotsar Guds vilja. Samtidigt som hans närvaro är starkare än någonting annat. Kanske skulle det kännas som att Gud kommer emot dig. Som han kommer emot Mose. Kanske du till och med skulle frukta för ditt liv. Guds konfrontation med Mose påminner också om Jakobs brottningskamp med Gud vid floden. Minns ni hur Jakob kämpade med Gud hela natten och segrade och fick då namnet Israel. Israel har nu efter 400 år i Egypten blivit ett folk. Ett folk som brottas med Gud. Men frågan är vem de vill tillhöra. Farao eller Gud? Frågan gäller även Mose själv. Kanske blev han utvald just eftersom han var en man mellan två folk. Mellan två världar liksom. Egypten och Israel. Fram tills nu har Mose alltid kallats för egyptier av de han möter. Han har ännu inte fullt ut identifierat sig med Guds folk. Mose har inte omskurit sin son. Omskärelsen var tecknet på det här urgamla förbundet mellan Gud och hans folk. Alltså ett tecken på vem de tillhörde. Så Mose har med andra ord ena foten kvar i Egypten. Och nu konfronterar Herren honom. Återigen är en kvinna som rycker in och räddar Mose. Hans snabbtänkta hustru tar fram en vass sten och så står det att hon skär bort förhuden på sin son och vidrör honom ner till med den. Antagligen Mose, det är lite svårt att avgöra. Och så säger hon, du är min blodsbrudgum. Och då låter Herren honom vara. En lite otäck berättelse, tycker jag i alla fall. Men jag tror att den här händelsen i själva verket är en föraning om vad som ska komma. För det händer något liknande i den tionde och sista plågan. Alltså de här plågorna som Herren lite senare kommer att skicka över Egypten för att farao ska släppa Israel. Vad som händer då är att israeliterna ombes att stryka sina dörrposter med blod från ett offerlam. Likt Sippora strykte Mose ner till. Det så kallade påskoffret skyddade deras förstfödda från döden. En räddning som de därefter firade i tusentals år, den judiska påsken. Ända tills en man från Nazaret dyker upp. En man som Johannes döparen genast känner igen. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Världens synd är liksom den domän som farao styr över. Guds konfrontation med Mose handlar alltså om ett slags vägval mellan liv och död. Om man envisas med att förbli barn till farao, om man vänder sig bort från Gud, bort från livets källa, så möter han döden. Jag tror att det är lika sant nu som på Mose tid. Fast kom ihåg att det är den döden som Jesus har besegrat. Jesus är det slutgiltiga påskoffret. Johannes kallar honom till exempel för lammet som blev slaktat. Eller vår brudgum som offrat sitt blod för att ge oss liv. Man skulle kunna säga att Gud har låtit döden själv dö i Jesus. Fast vad då besegrat döden? Folk dör ju varenda dag, invänder kanske någon. Och visst är det så. Men det är ju därför som Gud gav sin enda son. Det kristna evangeliet, alltså Guds goda nyheter, är att Jesus inte bara har dött för dig, utan även uppstått för dig. Det är därför en tro på den levande Kristus kan ge dig samma hopp som Israel bar under deras livsvandring. Så vad är det här hoppet? Jo, på andra sidan havets stormar väntar fast mark även för dig. På andra sidan öknens ensamhet väntar ett gudsrike även för dig. På andra sidan döden väntar livet även för dig. Men bara livet i Kristus. För det är liksom han som är livet. Det säger han åtminstone själv. Och jag tror att nu kommer han emot dig. Här och nu. Och han vill ge dig liv. Han vill alltså ge sig själv till dig. Jesus Kristus har redan gett oss sitt liv. Det gjorde han på korset. Det är det vi säger i Herrens måltid som jag ser fram emot. Kristi kropp för dig, utgiven. Gud ger sig själv till dig för att vara dig nära. I din tro, i ditt liv och i vår gemensamma gudstjänst här på Zoom. Det är den Herren som Mose och hans bror berättar om för de israelitiska slavarna. Det är den Herren som folket faller ner inför och tillber. De faller alltså inte ner av rädsla, utan för att de har hört att Gud har sett deras lidande och tagit dem till sig som sina egna barn. Folket sitter fortfarande fast i slaveriet. Och precis som vi vet de inte hur framtiden kommer att se ut. Men de vet vem deras herre är. De känner honom ännu inte vid hans namn, Jesus. Men de vet att Gud är deras räddning. Namnet Jesus betyder Herren räddar. Det är den Herren de sätter sitt hopp till. samma herre som många tusen år senare kommer emot dig, som vänder sitt ansikte till dig och vill ge oss alla sitt eget liv. Amen.